Det här är en podd från Svenska Yle.
Stängda skolhus i åtminstone en och en halv månad till. Ja, det var nog många som tänkte att oj och nej, hur ska det här gå när de fick höra den nyheten. Och vi ska prata om det här i nyhetspodden från Svenska Yle. Jag heter Karin Götelid och jag har Fritjof Sahlström med mig. Fritjof är dekanus vid pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi. Och Fritjof, jag tänkte börja med att fråga dig, vad tänkte du när du fick höra om att den här distansundervisningen fortsätter?
Det var ju helt väntat den här gången. Det finns väl egentligen ingenting som tydde på att det skulle sluta tidigare, utan det mest sannolika är väl att det fortsätter ännu ett litet tag till och att det blir hela vårterminen så som det verkar just nu. Den nyheten var inte en så stor nyhet. Mera jobb och mera, tror jag, behov av att tänka om och tänka nytt snabbt, så var det då när det för ett par veckor sedan kom det här första beskedet. Jag tror att de flesta lärare och föräldrar var inställda på det här.
Jag hörde ju för sig många sådana kommentarer också, att man på något sätt hade hoppats att det skulle vara kortvarigt. Men det var väl fåfängt hopp antagligen att tänka så. Men din tippning och känsla är då att det här fortsätter alltså fram till terminens slut?
Ja, det är ju baserat bara på vad också alla andra kan se när de ser sig runt i världen och i landet vad som händer. Men det är min gissning. Och jag tror nog att många skolor egentligen också har gått in i det här med den hållningen att det man nu gör och har gjort de här senaste veckorna här, att det ska vara så pass hållbart att det räcker och fungerar ända fram till sommaren, och att man då i värsta fall träffas ansikte mot ansikte först där i augusti.
Du låter ganska lugn.
Jag är nog ganska lugn. Och lugn är baserat på det att mitt intryck. Och det är klart att det finns massor med variation, men huvudintrycket är ändå det att den här övergången till distansundervisning har fungerat förvånansvärt bra. Och mot bakgrund av att det här, även om det är en lång tid nu, så är det ju ändå en bara ett par månader, 2,5 liksom i värsta fall. Mot bakgrund av det så tror jag vi kan annat känna oss trygga med att skolorna fungerar faktiskt bättre egentligen än vad man kunde vänta sig om man tänker att hurdana omständigheter det är.
Vad är det som du tycker att har funkat särskilt bra då?
Det är nog den här förmågan att klara av att fortsätta upprätthålla verksamheten. Alltså att inte lägga ner också när omständigheterna blir så radikalt annorlunda. Och att man har lärare och också föräldrar och barn allihopa har försökt göra allt vad de kan för att det ska gå att lära sig ungefär de samma saker som man hade som mål att lära sig, men då när man var i klassrummen. Och det, vi som håller på med forskning inom lärande och undervisning, så vet det att det går att lära sig samma sak på hemskt många olika sätt. Att den här liksom metoden är inte saliggörande, utan det viktiga är innehållet i det man ska lära sig. Och det går sedan att nå dit många olika vägar. Och det som den här krisen har nu visat är att vi förmår nu hitta andra vägar.
Jag har ändå hört föräldrar som känner sig ganska uppgivna, och det är dels föräldrar då kanske med barn som har specialbehov, men också då kanske yngre barn, alltså då de som går till ettan till trean, de får ju gå till skolan om det är så, men såna här 10-11-åringar som har väldigt svårt nu med att greppa situationen och liksom klara av uppgifter som de får på distans. Vad säger du till dem?
Jag förstår dem jättebra. Och jag tycker att det finns goda skäl till att vara lite uppgiven också. Alltså det är ju en extremt krävande situation. Särskilt för de yngre barnen och så förstås för barn som har mer behov än, liksom större behov av insatser än det genomsnittliga barnet. Lite tröstande tycker jag man kan tänka att barn, de allra flesta i Finland, barn och ungdomar, går ju i skola ungefär 100 månader. Så att om det är av de här 100 månaderna nu är 2 månader som går lite på halv eller kvartsfart, så inte är det så att någons framtid nu äventyras på grund av det. Att man kan ha tillförsikt att har funnits så många månader här före, och för väldigt många finns det också många månader efteråt. Och under dem så kommer det att gå att kompensera för sånt som eventuellt inte blir gjort nu.
Men, ja, för det är ju en sak som en fråga som många ställer sig nu också, att gör det här någon skada? Eller vilken skada kan det bli, och går de i så fall att reparera? Men du tycker då tydligen att de gör det.
Jag tror att det går att reparera. Det är klart att det är så att det blir ett saker som nu inte blir ogjorda. Och det finns saker man inte lär sig nu som det hade varit tänkt och som man också annars hade lärt sig. Men det är inte så att det är liksom inte att det står ju inte helt still nu, utan alla gör ju sitt bästa, så något lite lär sig allihopa, också de som har det allra svårast. Bekymret tycker jag snarare är det här just att det här riskerar att öka skillnaderna mellan barn. Att här, det som har hänt här, vi har ju i Finland vanligtvis väldigt små skillnader mellan skolor, så där i skolresultat. Det är en av våra styrkor i det finländska skolsystemet, att skolorna är ungefär lika oavsett var man går. Men det här är en sån situation där mitt intryck är den att olika skolor och olika kommuner, städer har ganska olika förutsättningar att få det här fungera.
Ja. Och vilka följder får det?
Det får den följden att skillnaderna ökar. Och dessvärre tror jag att det finns en risk här att de som har det jobbigaste, de som redan från början kanske också hade knappast med ekonomiska resurser eller andra typer av stödresurser, att det är de rikare kommunerna, de rikare skolorna som har haft råd och möjlighet att få se kanske en stor andel av barnen med olika typer av iPads eller andra plattformar. Det finns ju andra märken också som har kunnat satsa tid på fortbildning och som har kunnat satsa tid på IT. Och nu när man är helt beroende av det, så då blir betydelsen av det mycket större än vad det hade varit tidigare.
Mm. Ja, det finns ju elever alltså som inte har någon platta eller dator, och skolan har ingen heller att ge dem. Så
är det.
Där blir ju läget jättesvårt.
Så är det, absolut. Mm. Och det är ju dessvärre så pass orättvist också att det kan vara så att i de skolor där det finns en störst ansamling av de elever som är i störst behov av stöd och som har minst möjlighet att få det hemifrån, så det är inte är ofta också så att de skolorna kan vara de som är resurssvagast också på andra sätt. Så att här det är kanske det som jag ser som den största risken med det här, om det skulle pågå under längre tid, men också nu på kort sikt, att det är det jätteviktigt att man tänker på att nu sätta mest resurser på dem som behöver det mest och som har det sämsta utgångsläget.
Ja, och det är väl också så att det är väl inte bara skillnad mellan skolor och en ojämlikhet där, utan också mellan elever och elever i samma skola. För det är ju en jättestor skillnad om man har en eller två föräldrar hemma som orkar och kan och har kapacitet att sitta med och hjälpa till, jämfört med en som vars mamma och eller pappa måste jobba eller själv mår dåligt och inte klarar av situationen.
Så är det. Absolut är det så. Men här är viktigt att komma ihåg också att så har det också dessvärre varit tidigare. Att det finns väldigt stora skillnader i lärande resultat som när man mäter dem på olika sätt, som helt och hållet samvarierar med föräldrarnas bakgrund och väldigt direkt med utbildningsbakgrund framförallt. Så att det här, men den här situationen förstärker ju de skillnaderna och det är det som är risken.
Vad kan då en resursträngd skola göra då för de eleverna som är svagast nu?
Jag tror att det som är viktigt att göra är att våga satsa mest tid och kraft verkligen på dem som nu behöver det allra mest, och att försöka på alla de sätt man kan att fånga upp dem. Alltså, man har ju inte möjlighet att se dem i ögonen i klassrummet, och man kan inte träffas och man kan inte fråga hur det är, och man kan inte fånga upp att någon inte verkar ha det så lätt på samma sätt som tidigare. Så här tror jag att det är viktigt att ännu tydligare än tidigare försöka prioritera så att man satsar så mycket tid som möjligt på de som behöver det allra mest. Också om det innebär att man då dessvärre inte har lika mycket tid för dem som har det lättare för sig och som har det bättre förutsättningar. Att våga differentiera, som det heter på pedagogikspråk.
Just det. Ja, alltså att välja helt enkelt. Prioritera och välja det som är det mest akuta i det här läget.
Ja. Och sen samtidigt kanske komma ihåg det som ändå är lite så där positivt i det här läget, är att, att barn och unga har ju aldrig haft så mycket tid för skola som nu. I och med att fritidsintressen och normalt umgänge är borta. Det här med social distansering innebär ju det att, och det tror jag också är en viktig anledning till att den här distansundervisningen fungerar så bra, det är att man har inte så mycket för sig. Och det innebär att det finns tid och möjlighet att sätta tid på distanslärande och på distansundervisning. Så att i den meningen är ju förutsättningarna väldigt gynnsamma. Om man är i en normal situation när man har hobbyn pågår och rullar som vanligt och socialt umgänge rullar som vanligt. Om man då skulle försöka lansera liksom undervisning på distans för hela Finlands alla elever, så tror jag inte att det skulle lyckas överhuvudtaget. Utan det som gör att det nu funkar så bra, det handlar ju också om det att den där tiden finns där. Mm. Och den är ju lika för alla faktiskt.
Ja, precis. Men ännu om de här då, de som har det svårast. Det finns ju uppgifter nu om att det finns barn som skolan och lärarna nu inte ens har fått kontakt med under den här tiden som distansundervisningen har pågått. Som man inte vet var de ens befinner sig. Så vad ska man göra med dem? Ska man fara ut och leta efter dem på stan? Eller? Vad ska man göra?
Nej, man kan inte fara ut och leta efter dem på stan. Det kan man inte. Men här måste man först göra allt det som en skola kan göra, och det vill säga, och det här kan och gör skolorna, tror jag, jättebra också. Det som vi nu sitter här och pratar om, det är ju sånt som lärare vet och kan och ägnar all sin tid. Det handlar nog om att ta kontakt med föräldrar, ringa föräldrar, och om det är så att man varken får tag i föräldrar eller barn, så finns det ju liksom andra vägar i samhället att gå där man får koppla in ytterligare sektorer. Men att jag hoppas och tror att den här gruppen är ändå relativt liten. Och sen är det ju då också dessvärre viktigt att komma ihåg att den gruppen finns också när skolvardagen rullar helt som vanligt. Alltså det att det finns barn som inte kommer till skolan och som man inte får kontakt med, varken med dem eller hemma. Det är dessvärre så också när allt är som vanligt. Och samtidigt som man säger det, så gäller det ju nog också att ändå göra mycket mer nu än vanligt. Mm. Just därför att det är lättare att man ramlar igenom när det är så att man är en liten del av en skärm där det sitter många elever eller någon som mejlar in en inlämningsuppgift eller vad man nu gör. Det är helt självklart så, tycker jag, att det är större risk nu att man tappar bort dem som det är allra värst för att bli borttappade. Och därför behöver man göra alldeles särskilt mycket extra där.
Så låta de som klarar sig bra satsa lite mindre på dem helt enkelt och satsa krutet på de svaga.
Ja, det tror jag att det är en sån tankegång man kan ha. Också som lärare tror jag att, liksom att minska sin egen kanske arbetsbörda lite grann. Jag tror att många lärare nu har märkt att det är 17 så mycket jobb, för att man vill ge respons på allt som kommer tillbaka och man designar mycket uppgifter som är av den karaktären. Men här är det också viktigt att försöka hitta sätt att engagera eleverna i att förhålla sig till varandras uppgifter och till varandras lärande. Och att försöka skapa arbetsformer där det är så att de som kan ganska självgående hjälpa och stödja varandra, att de kan få jobba tillsammans, och att man då som lärare just får hitta den där tiden som gör det möjligt att sätta in sina egna insatser där de behövs mest.
Men om vi lite summerar då, så alltså vi har då ett läge där skolhusen är stängda nu då fram till mitten av maj. Väldigt sannolikt, eller möjligt ska vi säga, att de är det terminen ut. Sen när höstterminen börjar, vad ska barnen och föräldrarna och lärarna tänka på då? Är man liksom, var börjar man då?
Jag hoppas att man skulle börja där i det som jag kanske ändå ser som den där allra viktigaste lärdomen från det här, och det handlar om det att vi får syn på liksom hur viktiga andra är för oss och hur långt vi har varit beredda att gå för att försöka se till att andra inte nu blir smittade. Förstås också vi själva, men framförallt handlar ju allt det här vi gör nu om att försöka säkerställa att andra hålls friska. Så där hoppas jag att det vi börjar, att vi firar det här och kan påminna oss själva om hur viktigt det är med sånt som skolor och ett fungerande samhälle för att göra det möjligt och få det att funka. Sen tror jag att man efter att ha gjort det, och jag tycker det är viktigt att göra det, för jag tror ändå att det här är en sån generationsformande erfarenhet, tror jag, både för barn och vuxna. Och det finns någonting också väldigt liksom häftigt och rörande och mäktigt i det, sätt på vilket vi är beredda att göra så extrema åtgärder för att försöka se till att vi hålls friska. Det tycker jag att man ska komma ihåg när man börjar på nytt. Och sen är det bara att fortsätta faktiskt ungefär som vanligt, tror jag.
Just det. Så att barnen liksom verkligen får känna det att de har varit med om en historisk sak, kan man säga.
Absolut.
En historisk tid.
Det är en historisk sak och en historisk tid. Och också en tid när kanske en tid av en stark individualisering som vi har haft. Vi har varit där och vi är där. Så är det här ju en påminnelse också om hur viktigt det här med samhälle och grupper och gemensamhet och gemenskap är för oss alla. Så, och där är ju skolan helt central. Hela skolans idé är ju den att man är där samtidigt. Så det hoppas jag att det är någonting som vi på olika sätt kommer ihåg ännu bättre sen när vi på hösten fortsätter.
Där får jag säga tack till dig, Fritjof Sahlström, dekanus vid pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi. Det här var nyhetspodden från Svenska Yle och jag heter Karin Götelid. Tack för att du lyssnade. Hej då!